Podplay.
Jag säger som Charles de Gaulle till massorna i Paris efter befrielsen 1945. Ja, det började damm. Vi ringde antikrundan, men det var för dammigt material vi kunde erbjuda. Nej, men Charles de Gaulle sa ju till de franska massorna i Paris när de var befriade från de vidriga nazisternas ok: Je vous en prie. Jag förstår er. Och jag förstår er också, ni som lyssnar på Off Limits. Det har varit märkliga turer på slutet här. Ett avsnitt blev inställt därför att Hans Wiklund hade använt, nej, inte burka eller hemmabyggd flashlight. Kan jag ta som recept? Bygg gärna en flashlight där hemma. Du använder en toarulle, 2 hektar tonfisk och vanliga nubbskruv heter väl, va? Ja, vi har en hantverkare i studion. Oliver, vår demonproducent. Jonas Nilsson heter jag. Normalt sett hörde mig i Morgonrock, som är rockklassikers morgonshow. Och alldeles strax kommer han in från sminket. Finns en hel del att göra med hans ansikte, kan jag säga. Startar grabben från Bagarmossen, Hans Wiklund. Mest känd för att han är gift med en supermodell. Hans Wiklund och jag kör numera podden Off Limits, medans Jakob beser ormens väg på Helleberget. Har du inte läst den romanen, så tycker jag absolut du ska göra det. Fick du ett boktips också, din obildade satan. Nu kör vi igång här. Off Limits, podden som avslöjar Sverige, avslöjar folkhemmet och avslöjar försörjningsstödet i det här landet. Jag blev påhoppad i veckan förresten, Oliver. Min granne Petri, han är ju något så unikt i Sverige, så han har ju ett heltidsjobb. Han jobbar 11 timmars pass ibland som betongarbetare. Och så skulle jag skoja med en hemma på gården i Aspudde, så jag ropar på avstånd: munskydd på den jävla fjolda! Satan vad arg han blev. Han blev jättearg. Och det var ju som jag och min Tourette, min galopperande ADHD-damp. Jag tänkte mig inte för, jag skulle skoja. Så han går fram till mig: vad säger du för någonting? Sorry, så jag tar det lugnt liksom. Vad säger du? Jag har jobbat i 11 timmar. Vad gör du själv? Din skitsnackare. Din snackpåse. Jobbar du kvar på det här tramsradion? Han stod och läxade upp mig. Och jag kände ungefär som när Olof Palme satt och skulle försvara att Arne Geijer hade legat med luder i Geijeraffären sent 1970-tal. Jag kände, herregud, han har ju rätt. Man är ju ingenting, man är nobody. Men en nobody ska få en plats också i folkhemmet. En nobody på engelska, ja, det blir ju a dead end job. Glöm aldrig vad de säger om dead end jobs. Alltså snackpåsar i England.
The dead end jobs. Dead end jobs got football, boxing or rock and roll. If they're any good at, they save them from the dole. But even if you make it, certain people will say you're still no good and you'll be no other way.
Det blir inget annat. Man är en nobody. Det här är Off Limits. Nu kör vi. Den här veckan tar vi upp bland annat världens gulligaste och ensammaste elefant, som nu får komma till Pol Potts förlovade land. Nej, han åker inte dit med Jan Myrdal. Han åker ensam, den här elefanten. Han heter Kavan. Sen ska vi prata ungdomssynder. Vi ska granska Brå. Vi ska granska svensk inrikespolitik. Och sen ska vi vara med när Hans Wiklund berättar om sin stenhårda uppväxt i Brooklyn. Förlåt mig, Bagarmossen söder om Stockholm. Och sen det här hiskliga, hörde du om den där grabben som blev instängd av morsan i 20 år alltså? Fast vet, Sverige för 20 år sedan, det var en annan grej alltså. Sätt in löständerna, nu kör vi. Det här är Off Limits. Välkommen. Oliver,
ja, det gör vi.
Kom igång, vi är på taket här ju. Jag satt just och skällde ut vår nya studio. Välkommen, Off Limits-podden. Jag satt just och skällde här att mixativet ligger för långt bort från mig alltså. Mm. Är det kaggen som är vägen, Hans Wiklund? Välkommen.
Ja, det är kaggen som är vägen. Det går ju att lösa det genom att flytta mixativet en smula.
Jag kan inte flytta mig själv. Jag är som Börje Ahlstedt på Dramatens stora scen. Det är jag som bestämmer när jag rör mig.
Ja.
Inte den jävla regissör.
Nej, det är lite som Edvard Persson på sin tid, om du minns honom. Allt ljus på mig var så tjock så han kunde inte flytta på sig. Han var tvungen att göra om hela ljussättningen.
Ja, Edvard Persson som vi vill ha omvärderat lite grann idag. Maradona, chorizo-korven trillade av pinnen förra veckan. Ja. Nu dyker det upp uppgifter om att han var inte så himla vän mot sina fruar. Edvard Persson, han slog väl folk till höger och vänster privat så han fick ont i armarna. Maradona är ju anklagad av exfruar att ha varit en så kallad domestic devil. Det är som du, lite som du, Hans.
Ja, det fanns ju till och med filmat material på när han klappade till sin fru. Men det, ja,
men det var ju Guds hand.
Ja, det var Guds hand och det gick aldrig till åtal heller. Så att, det lades ju ner. Kanske gjorde de upp i godo på något sätt. Men så han är ju faktiskt inte dömd för något.
Du får aldrig bli som Lill Morgan, justitieministern, att är det inget åtal så har det aldrig hänt. Alltså, vi måste ju förstå att de allra flesta brott som folk begår, vare sig det är tjuvgrepp om punkkulor i bastuklubbar eller övergrepp och åldringsrån, de kommer ju aldrig till ordningsmaktens vetskap.
Nej, men det är ju där vi har ju rättssäkerhet, Jonas. Jag vet inte om du känner till det begreppet, men det betyder ju att man ska ju vara dömd i domstol, ja, och så vidare för att faktiskt vara dömd.
Det är sant.
Så vi kan inte bara sitta och skriva grejer på Facebook och anse att folk är skyldiga.
Men du anklagar Edvard Persson här.
Nej, det var du.
Nej, men du sa att han var en fetknopp, att jag påminner om honom.
Ja, men du vet, att han var en fetknopp är väl tydligt, har vi sett hans filmer. Han gick ju, han måste ju ha varit uppe på 140-150 pannor, vet du.
Han är en sån där kille, Edvard Persson, som skulle kunna få deltagarna i Biggest Loser att se ut som någonting ur Baywatch.
Ja.
Han var ruskigt tjock, men det var ju män på den tiden. Grosshandlarrondören, det var ju en statussak.
Ja.
Statarna ville ju äta fet mat och se ut som tjocka, feta grisar, för det var status.
Ja.
På samma sätt som i Versailles på 1700-talet i Paris, Frankrike. Man skulle vara blek, man skulle inte vara utsatt för sol, för då kunde man sitta, för då visade sig att man satt inomhus på dagarna. Och det var en status, Hans. Mm.
Men också rondören är ju en humorkonnotation, eller hur?
Ja.
Alltså den runda fysionomin är ju humoristisk i sig. Det finns ju ett fruktansvärt obehagligt exempel på det där. Och det här, nu ska vi prata om gamle komikern Uffe Larsson, salig åminnelse.
Oj, oj, oj.
Minns att han var fruktansvärt rolig, men sen gick han ju ner så väldigt mycket i vikt och var inte rolig längre, och sedermera så dog han också.
Men när du säger var inte rolig längre, han var väl lika kul när han såg ut som hälsenan på en talgoxe sista dagarna som när han rullar runt och drog usla vitsar i Sveriges
Nej, det var...
Alltså,
jag var inte det.
Vi ska ju bli mer aktuella i podden, ja, har vi bestämt oss
för. Vi pratar om komiker från 1750-talet.
Nej, det är Versailles, Edvard, ja, Persson, vi... Uffe Larsson.
Har vi något aktuellt, Jonas?
Ja, vi har Fredrik Federley och, ja, hans nya sambolagar.
Ja.
Det är ju märkligt. Alltså, vilken sa... Han är ju sämre liksom omdöme än vad du har som deltar som gäst i den här podden, Hans. Ja. Fredrik Federley reggat partnerskap med någon som faktiskt är på riktigt dömd i domstol. Det här gick ju ut i pålitliga nyhetsorganet Stoppa pressarna,
ja,
som är ungefär Hänt extra på tjack.
Ja, Hänt extra för nazister.
Ungefär. Vad är det som har hänt i Federgate?
Ja, Federgate är ju så att han har ju då bott sambo med en man som är dömd för våldtäkt och barnsexbrott. Han är dömd så sent som, eller så tidigt som 2013, och också suttit, va?
Ja.
Och det där tycks han, Federley, har sett mellan fingrarna på, eller också kanske han mörkade det på något sätt. Men jag menar, om man träffar en ny kille, åtminstone i de där kretsarna, brukar man göra en liten googling i alla fall och se.
Alltså, om man umgås i kretsar där man måste googla folk när man, ja, har träffat dem, då är det ju illa nog. Men å andra sidan, nu ska jag vara djävulens advokat här. Mm. Jag ska inte, jag blir Edvard Persson i Värdshuset, Kalle på Spången, klassisk film.
Googla. Vilken Kalle?
Vilken Kalle? Googla skit.
Kalle på Spången.
Den första skånska. Den första skånska separatisten egentligen, ja, efter snapphanarna var Edvard Persson. Ni kan dra åt helvete centralmakten Stockholm med all rätt. Vi sköter oss själva här nere. Och det gjorde de tills det moment när Helsingborg åkte ur fotbollsallsvenskan. Då visade det sig, nej, vi behöver försörjningsstöd från Stockholm, den så kallade Robin Hood-skatten.
Mm.
Jag tror det, något sånt där. Men vad sa du? Vi skulle börja med någonting.
Ja.
Federley. Jag ska, ja, vara djävulens advokat här.
Just det var det du skulle vara.
Det är ju inget brott att leva tillsammans med en person som är dömd för läskiga brott men som har avtjänat sitt straff. Du snackar alltid om din förbannade rättsstat, den har jag, ja, slutat tro på.
Ja, ja.
Men i en rättsstat är man ju faktiskt oskyldig när man avtjänat sitt straff. Då är det ett blankt papper, då är det carte blanche igen.
Ja, oskyldig är man ju inte, men man har ju avtjänat sitt straff förvisso. Det är ju lite speciellt just det här med barnsexbrott och våldtäkter. Pedofili, om det är nu det han lider av, tycks ju vara en ganska obotlig åkomma. Någonting som du inte bara viftar bort genom ett fängelsestraff, alternativt sluten psykiatrisk vård.
Man kan väl dra en nötknäppavals och knäppa broskkulorna.
Ja, visst. Det finns ju kemisk kastrering och så vidare, vilket ju har visat sig ganska effektivt. Men...
Har vi gjort på våran korg?
Ja, jo.
Winston fick en spruta i prutten, sen kom det inte någonting ur hans hundpenis.
Nej. Varför gjorde ni det för?
Va?
Vad hade han gjort för något?
Nej, men alltså,
vad hade han gjort?
han har varit på fest med Federley. Nej, men grejen är så här. Kan han komma tillbaka politiskt, Fredrik Federley, efter den här skandalen?
Ja, det kan han. Men som sagt, han har ju torgfört så hårt i HBTQ-frågor och varit afghankramare och så vidare. Så att, lite i farans riktning. Men det är en duktig politiker. Det är inget tuttal om den saken. Hans smak på... För män då kanske är lite tveksam, men
ja, fast kärlek...
Vems inte det?
Kärleken är blind, sa ju redan Ray Charles när han gifte sig första gången.
Ja, exakt.
Ja, men, jag undrar vad Annie Lööf tänkte när hon vaknade upp. Liksom. Först ska hon liksom, har gjort en klockren kovändning i gymnasielagen och ja. Säger nu nej till att folk utan asylskäl ska få stanna i Sverige för att de är unga, glada 45-åringar med helskägg. Och sen så har de fullt bråk med sin bästa väninna BFF Ebba Busch som fortsätter att plåga skiten i den där folkpensionären och hans ruckel till sommarstuga ja. Längs Upplandskusten. Ja. Och så vaknar hon och så får den här partikamraten Fredrik Federley som är så påläggskalv och var tänkt för riktigt stora uppdrag nere i EU-parlamentet. Ja. Typ uppdrag: hur böjd ska en gurka vara? Ska Erdogan behålla alla syriska flyktingar i Turkiet? Ja. Eller kan vi betala ännu mera mutpengar från Europas skattebetalare för att han ska behålla människorna där nere?
Ska korv vara korv? Ska snus vara snus?
Ska korv vara korv? Ja, om Federley får bestämma, hör du. Men max en korv per enda.
Ja, men jag tror att han är mer liberal än så.
Han kommer ju inte tillbaks.
Vi får se. Jo, men du, Ebba Busch då? Ja, det är ju besvärligt det där. Nu har hon ju stämt den här stackars 82-83-årige farbror som hon köpte ju hans fastighet där i Uppland. Och hon är förtjust i området. Hon har huserat i närheten och la väl ett skambud till att börja med. Så småningom så bättre hon ju på det och då fick han ju marknadsmässigt betalt eller skulle få. Allt var signat och klart, men då backade farbrorn ut.
Var det signat och klart?
Ja.
Kom det inte en massa släktingar rusen när de fattat att fan gubb, fan hade pengar, här kommer vi, vi har rätt i det här.
Det finns en brorson som har blivit oerhört intresserad av sin gamla farbror på sistone.
Det tror fan!
Efter han vädrade pengar. Han är nämligen arvtagare genom olika turer till den här 82- eller 83-åringen.
Ja.
För han har inga andra släktingar. Så han är ju väldigt sugen på att krana ur det sista. Och då tycker inte han att 4,2 miljoner för det här huset vore bättre om gubben dog och han kunde sälja huset kanske dyrare så småningom. Det har ju beskrivits också som ett sommarparadis, en släktklinod och så vidare. Det är en fucking soptipp. Mm. Alltså om man ska vara snäll så ser det ut som, du vet, där BT Kemi låg när de rensade undan det.
Täckomatorp,
där var det.
Gifttunnor rätt ner i marken, vet du.
Så ser det ut. det som är ytterligare lite komprometterande det är att den här 82-83-årige mannen har bott i ett sommarstugområde som ägs av en kvinna som i sin tur lurat av de fastigheterna från två äldre tvillingar någon gång i historien.
Oj, oj, oj.
Så att mystiken tätnar ju kring det här. Men det är inte så enkelt som att Ebba Busch är någon sorts häxa som hänger på Stureplan i fina kläder och liksom exproprierar fastigheter från fattigpensionärer.
Men,
så enkelt är det ju inte.
Okej, okay. Jag köper det, Hans, och jag litar blint på dig. Mitt första och kanske största misstag sedan Stalingrad, att jag litar på dig, Hans. Men faktum är så här, hon är ju beskriven i narrativet som en högermänniska, Ebba Busch Thor.
Ja.
Inte någonstans i debatten när hon kladdar runt på löpsedlar så kommer det här gamla härliga kortet: hon angrips extra mycket för att hon är kvinna. Inte någonstans. Nej. Har granskningen och uthängningen av Ebba Busch Thor, nu är jag jävlens advokat igen, någonstans har det att göra med att hon är kvinna. Du vet ju, den som har fixat kåken, fastighetsmäklaren, heter ju Ditz.
Mm.
Han är ju brorsa till Margot Ditz.
Ja.
Ebba Buschs kompis som också hamnade i rejält blåsväder. Ja,
Instagramprofilen Margot Ditz.
Ja, exakt.
Barnboksförfattaren visar det sig.
Ja, och barnboken som heter någonting, vi drar till Robin Island eller vi ska hälsa på farbror Nelson eller man delar sina bekymmer. Nej, men hon skrev ju en bok om en resa till Sydafrika.
Ja.
Släppte den barnboken och det blev ju ett satans liv på Svenska Barnboksinstitutet därför att hon hade den goda smaken, eller dåliga smaken, eller avsmaken, att skildra en sydafrikansk bild utan att ha med en enda svart person.
Ja.
Och det var inte okej. Okay. Då säger Svenska Barnboks Sverige då, maffian, säger: den boken kan vi inte ge ut. Och förlaget Förlaget backar och drar tillbaka boken som hon har skrivit. Hon får väl förbanna mig skriva en bok om vita i Sydafrika hur mycket hon vill. Ja. Eller vad säger du? Pick Botha, premiärminister i det gamla apartheid Sydafrika. Live från Soweto, Wiklund.
Ja, nej, det finns ju några problem med det här. Visst, boken heter ju Lilla Fridolf, eller vad hennes unge heter, reser till Sydafrika. Och den skildrar ju familjen när de är på safari och så vidare. Så att det är ju vilda djur och sådär. Men tänk dig, då är ju teckningarna, jag vet inte om det är Margot Dietz själv eller om det är en konstnär som har gjort teckningarna till. De är ju lite karikerade, det vill säga som tecknade figurer ser ut. Tänk om hon hade haft lite svarta personer med det som hade då sett ut som Hergés Tintin i Kongo.
Oj.
Det hade kanske
eller
blivit
en Astrid Lindgrens Fridöverens minne, hennes Hubbeknubbar eller vad de heter, de som inte
Kuridutterna.
De som inte kör Fodora-bilar utanför Ville Ville, utan de som bor på öar i Söderhavet.
Ja,
Kuridutterna.
Ja, då hade det kanske blivit ännu värre, så att jag tror att hon gjorde ett medvetet val där. Sen är det väl som så här också, hon har tagit familjen till Sydafrika, avdragsgill resa för en författare, hasplar ur sig den här boken lite med vänsterhanden. Det här är ju mina privata teorier, det är inte säkert att det är så här.
Det är därför du sitter här, Hans. Du har ingen annan anledning, det är skitdåligt betalt. Kaffet smakar piss och vi knappt packade. Du sitter här för dina privata åsikter. Och vet du vad? Jag älskar dig för dem. Ja. Jag älskar dig som Kalle på Spången älskade sitt värdshus.
Ja. Så att, en konklusion på det där är att Ebba Busch Thor, den lilla giftblåsan och hennes läskiga kompis i bloggvärlden, är inte bara, lurar inte bara äldre människor utan också skattefuskare och rasister.
Ja, men det är ju PR-tekniskt fullständigt, det är ett genidrag. Det är mer genialiskt än när Zlatan tryckte upp en tröja med Partyjan är rasist, jag vill spela i blågult. Alltså, bara komma upp på världskartan. Alltså, vem är inte intresserad av i kulturbarnboksverket att se den här boken, att läsa den?
Jag är jättesugen.
Nu har ju ett fegt förlag faktiskt dragit tillbaks den. Ett förlag ska ju försvara sin författares rätt att skriva vad den vill, bla bla bla. Kösvi, Charlie Hebdo eller Börje Salming. Jag trodde aldrig man kunde bli så här bra grad av ett tyngdtäcke. Kan jag så stå skillnad?
Ja. Nej, men jag tror det finns ju en tolerans. Jag hittade ju Mein Kampf i paperback på Akademibokhandeln. Då borde de kunna få in Margot Dietz barnbok också, intressant.
Jag vill poängtera, finns inte en enda svart person på bild i Hitlers egen godnattsaga Mein Kampf, som för övrigt är en fruktansvärt usel roman. Och den, Hans,
och inga bilder, va?
Ta inte med den på semestern, lägg och läs i någon jävla solstol i Buchenwald eller något sånt där, därför att den är förbjuden i Tyskland.
Är det?
Med all rätt, den är förbjuden av på grund av att hela boken anses vara hets mot folkgrupp.
Som Pippi Långstrump i Söderhavet i Sverige.
Ja, på vissa bibliotek i Skärholmen i alla fall. Ja. Exakt. Hörde du, på tal om bibliotek, det var ju nästan så att barnböckerna gjorde revansch i veckan också. Djungelboken, hörde du. Den här ensamma elefanten.
Ja.
Vad hette den? Det var du som berättade det här för mig. Kavan.
Ja, Kavan.
Dra historien lite kort för vår korkade allmogig publik.
Jo, men lille Kavan skänktes som en gåva från Sri Lanka till Pakistan.
Ja, exakt.
Och där
det här är länge sedan. Det är innan Pakistan börjar med kärnvapenmissiler och hota Indien.
Precis, det här är 80-talet. Oj. Och sen har den här stackars pelefant fått gå ensam i någon snuskig djurpark alldeles för sig själv. I år ut och år in. Och engagemanget för den här elefanten har ju ökat på ett närmast osunt vis. Både från djurrättsaktivister, och de brukar ju kunna engagera sig, men också från Cher, sångerskan.
Just det, den gamla armeniska sångerskan Cher, mest känd för If I could turn back time. Hon är äldre än Versailles, som var tidigare nämnt i den här podden.
Ja, exakt.
Hon har kämpat.
Hon skulle kunna vara elefantens mamma.
Nej, det kan hon inte, för att Cher, kan på heder och samvete intyga, Cher gillar inte snablar. Hon är av lesbisk natur, va?
Va?
Ja, hon är väl, sen hon hängde med.
Men säger man verkligen lesbisk natur? Nu låter det ju som, jag vet inte vad.
Ska jag säga lesbisk onatur då?
Nej, men du vet.
Ska jag skriva en barnbok med Margot Dietz?
Det låter ju som låter som Jan Lindblad. Nu låter som Sven Hedin.
Sven Hedin, alltså den.
Nej, det blir för gammalt egentligen. Ja. Alltså, våra yngre lyssnare tröttnar ju på det här jävla, alltså det här koketterandet med gamla namn.
Sven Hedin, alltså den första efter Carl von Linné som åkte upp och på ett vidigt sätt mätte samernas skallar och bokförde skiten. Mm. Och var faktiskt, han hyllade ju fascismen, det svinet.
Ja.
Gjorde det oförblommerat, åkte ner till Berlins olympiad 1936, låg med Lude förmodligen, fingerpullade någon på hemvägen, käkade surkål och hade med sig två flaskor rödvin till frun. Notoriskt otro. Sven Hedin, det är din egen podd.
Ja.
Googla skiten. Ja. Sven Hedin, det är ett tyngdtäck i svensk historia.
Sven Hedin upptäckte resanden.
Ja, exakt. Men ej dömd för någonting, tror jag. Han var ett barn av sin natur, ungefär som Fredrik Federley.
Ja.
Barn av sin tid.
Ja, så är det.
Bedårande barn av sin tid.
Det är lätt att döma historiskt. Man ska känna till historien, men man ska vara försiktig och ge sig till doms. Och man ska vara väldigt försiktig med att bedriva revisionism och låtsas som saker inte har hänt.
Nu tänker du på haverikommissionen på Estonia, där ingenting hade hänt. Den ramlade ner i rakt ner i lera och fick ett hål i skrovet.
Ja, men vad blir det där för någonting?
Det har kommit nya uppgifter om att det är flera hål som inte den där dokumentärfilmaren vill visa.
Det är så jävla såld den där båten.
Och så den där Evertsson som har gjort dokumentären. Jag tyckte inte att de andra hålen hade med historien att göra. Det hade de väl.
Ja.
Kom igen nu. Många är förbannade för att han fick Stora journalistpriset. Det där hålet kan vara gjort av när bogvisiret träffar från sidan. Likaväl som det kan vara en tebjudning från Putin och några...
Ja. Det kan ju ha varit någon torsk som simmar rakt in i sidan. Det har väl rostat där.
Federley.
Ja,
kan det ha varit.
Paolo Roberto.
Nej, men vi var ju på, vad sa du, Sri Lanka, skänken
det,
elefant. Precis.
De skänken elefanten, den fick stå och damma alldeles ensam i en djurpark. Och det här engagemanget gjorde nu att man ska flytta elefanten till Kambodja. Nej.
Jo, flyttas till ett nationalreservat i Kambodja. Och det är Cher som har betalt en massa advokater. För tro inte att folk som äger zoologiska trädgårdar i Pakistan är liksom hedliga typer. Alla deras brorsor åker runt på Fodora moppar i Sverige och devererar pizzor och hamburgare. Tack för det.
Jag vet inte om de är släkt faktiskt. Och de gör ett jävligt bra jobb, ska du veta, Jonas. Inte ett ont ord om Fodora-killarna.
Jag har inte sagt någonting om Fodora-killarna.
Och tjejerna.
Och tjejerna.
Och transpersonerna som kör moppar.
Fodora-transar, det är vad jag kallar transportörer. Den kom ju till det naturreservatet och där ska den få leva då i någon slags frihet med 400 andra elefanter. Ja. Gott nog. Det här blev ju en världsnyhet. Det här toppade CNN. Det toppade SVT efter att de hade avslöjat att Donald Trump inte tvättade händerna när han varit på toaletten. Det är sånt SVT ägnar sig åt.
Mm.
I satan, när slutar förföljelsekampanjen mot Donald Trump? Han är mer förföljd än Federley.
Ja, men glöm honom nu.
Ja, jag försöker.
Men du, jag tänker på det här med elefanten som nu ska få umgås med andra elefanter och så vidare. Vi hoppas verkligen det går bra. Det är inte alls säkert. Han kanske blir utmobbad och nersnablad av sina nya kompisar. Det ska vi inte ta för givet. Men det är intressant med det här oerhörda engagemanget för ett enskilt djur. Kommer du till exempel ihåg noshörningen Nelson som var som gnäll om, som var hjärtsjuk eller vad fan det var för någonting. Och så höll alla på med honom både länge och väl tills han dog.
Men, aha,
vilket
okay.
gick tämligen fort.
Du tänker på noshörningen Nelson, jag tänker på den karismatiska politiska ledaren i Sydafrika. Hette ju också Nelson.
Ja, inte han.
Han hade ju hjärtfel också.
Ja, jag vet. Ja. Men han fick ett långt och fullödigt liv.
Jo, han fick ju ett hjärtfel när han märkte hur hans fru Winnie Mandela fullständigt körde den sydafrikanska ekonomin i botten. Det skulle Margot Dietz sa. ANC är ju, det är ju mer korrupt än... Södertälje socialkontor.
Ja, precis. De har haft det ganska tungt i Sydafrika. Jag var faktiskt på besök på Robben Island.
Var du?
Ja, och fick gå en guidad tur i fängelset där Nelson Mandela satt. Och så promenerade vi med en kille som själv hade suttit där. Det var gamla fångar som var guider.
Det är fantastiskt. Fulltrymligt.
Ja, det var fantastiskt. Och så pekade han så här. Ja, här inne satt Nelson Mandela. Så pekade han. Jag tänkte så här. Är du säker på att det var just den här cellen? För de såg exakt likadana ut.
Okay.
Och då var det så trångt, det var så mycket folk. Så jag tänkte, jag tittar in i den här cellen istället. Och så tar jag ett kort här, där jag står alldeles själv. Och så säger att det är här Nelson Mandela satt. Okej, liten historieförfalskning. Men jag slapp trängseln. Jag fick en unik bild på mig själv i Nelson Mandelas cell. Som kanske inte var hans cell. Det kan ha varit den bredvid, men skitsamma.
Vem var det som sa för en stund sedan... Vi ska inte ägna oss åt historierevisionism här.
Mm.
Du gör det och går ut med det, Hans.
Jo,
det hedrar dig.
Ja, men vi får inte vara för petiga heller, Jonas.
På tal om att sitta instängd, då är du. Hur länge satt han på Robben Island en gång?
35 år.
Ja.
Involtade.
Då slår han inte den här tandlösa, icke-anställningsbara killen som de hittade i veckan, Hans.
Ja.
I Handens centrum.
Mm.
I en lägenhet hade han suttit.
Söder om Stockholm.
Just en kille i 40-årsåldern som suttit instängd, misstänker man, i 22 år.
Ja.
av en mamma som då blev kallad till sjukhus i något coronaärende.
Ja.
Och då tänker någon släkting, jag måste kolla hur det är med...
Med grabben?
Ja, vi kan kalla honom för Olsson. Ja. Vi vill inte avslöja hans namn här, men vi kan säga så här, hans namn är inte Fredrik Federley eller han har inte varit sommarbarn hos Bosse Hansson. Han hade ju bott, vad var det? Han hade bott på golvet på några filtar i 22 år.
Ja, när den ömma modern då, smula överbeskyddande kan man tycka, som håller honom inlåst i 22
du?
År. Ja, ja. Hade då, efter hon försvann till sjukhuset så hade hon ändå lämnat en matsäck till honom som polisen hittade. Det var en smörgås med en makrill i tomat, en skål chips och en knäckemacka.
Var det så?
Ja. Okay. Så han var ju inte helt, men han var ju oerhört undernärd och saknade som sagt tänder i munnen och han var blåslagen. Och
han saknade språk, men han talade ändå bättre svenska än många som har gått SFI.
Oja. Så att på den, det var ingen fara, så det kan han återhämta, så att säga. Men han lades ju in för operation på en gång på sjukhus.
Men vad opererar man en sån kille för? Han såg ju ut som Sara Wedlund i kroppen, han var ju helt utmärglad.
Ja, men troligtvis har han väl liksom benskörhet, va, så att han har fått frakturer och sånt där när han har legat.
Som Joe Biden som i veckan stukade foten och fick gå med plaststövel på.
Ja,
men... gubben vittrar ju sönder redan innan han har tiltet. Jag tänkte, Kamala Harris, hon sitter ju och smor lädret nu. Alltså. Hon gör ju som Nelson Mandela, går rätt ut från kåken där hon har jobbat då som advokat. Är hon väl, va? Åklagare?
Ja, hon satt inte inne i alla fall.
Nej, exakt. Men hon har jobbat på kåken i alla fall. Går rakt in i Vita huset. Skit i Joe Biden nu. Skit i den här gamla trätanden som var klasskamrat med George Washington. Åter till den här killen. Är han på sjukhus nu?
Ja, precis.
Är mamman åtalad för någonting?
Nej, mamman är gripen och för, ja, vad var det? Egenmäktigt förfarande eller alternativt människorov kommer det väl att bli, så att säga. Hon är inte häktad än. Och
men vad fick du reda på att han... Har du läst förundersökningsprotokollet? Har du dragit i nöt?
Jag gillar ju sånt.
Ja.
Jag har en osund böjelse för krim. Du vet, jag jobbar ju med Leif G.W. Persson år ut och år in och så vidare.
Svenska åklagarmyndigheter läcker ju som ett såll, för att citera just G.W. Persson.
Ja, men en sån här historia är ju... Alltså, den får ju fötter snabbt, för det är så uppseendeväckande. Det händer ju normalt inte. Det är som, han är som Kaspar Hauser, den här stackars pojken som låses in i jordkällare när han är barn och sen så släpps han ut när han är vuxen och kan varken gå eller stå eller tala.
Werner Herzogs klassiska film.
Ja, värd att se.
Ja, precis. Den är gjord på så fint sätt att är det inte Kaspar Hauser, man får följa honom som en slags outcast och han följer i sin tur den avvecklingen av det demokratiska Tyskland från 1926 och framåt, va?
Precis, så att hela hans historia blir som en allegori över det tyska folket och så småningom fascismens frammarsch.
Just det, Sven Hedins grabbar. Du, jag tänkte på det. De låste in alltså honom för 22 år sedan, den här stackan, i den här lilla lägenheten med sin mamma då. Han gick i skolan och hon tyckte inte att det var en lämplig miljö, kärringen, så hon släpar hem honom och sätter honom hemma istället.
Ja, och skolan är ingen lämplig miljö på många händer, ska du veta, så att hon var inte helt fel ute.
Nej, du hade ju funderingar på att du skulle låsa in dina ungar.
Ja, nu är det ju för sent.
Jo, jag vet, men annars hade du gjort det.
Han är stor som en bäst, min grabb, så jag skulle aldrig liksom kunna hålla ner honom.
Så det fysiska motståndet går ju inte överträffa.
Nej,
men det roliga är, tänk att de låste in honom. Då var det liksom god kväll på tv, Lasse Berghagen, det var allsång, det var Bullerbyn, det var mjölk i skolan, det var fritt fram, det var ingenting. Det var skönt och man kunde köpa soppa för 10 spänn liten, det fanns inga mobiler och skit. Unga var ute och lekte och kastade snöboll, de satt inte hemma och onanerade framför sina paddor.
Nej.
Det var en annan tid. Ja. Tänk dig att han kommer ut nu. Gängexplosioner, bidragsfusk.
Ja. Coronan.
Ja, coronan.
Ja.
Nätverk i Södertälje, vägspärrar i Angered, Bosse Hansson, Jean-Claude Arnault, barnböcker utan svarta medborgare från Sydafrika. Han kom ju ut till ett mycket, mycket sämre folkhem än det han lämnade. Så att jag vet inte, jag tror rätt vad det är, så gör han som elefanten Kava. Han kryper tillbaks in i sitt lilla hål.
Tror du det?
Ja, varför inte, Hans?
Ja. Du, jag tänkte på att krypa in i ett hål.
Du får gärna ta mig, Hans, men först stänger vi av mikrofonen, hör du. Här har du lite flytande milda margarin som sponsrar det penetrationen.
Du ligger farligt nära sexuella trakasserier, Jonas.
Från vem?
4-6 år.
Du, är det så?
Kommer du ihåg det här bestialiska rånet i somras där två unga män rånade två smågrabbar på Solna kyrkogård norr om Stockholm?
Det är en rättegång precis nu.
Precis, den började i veckan här. Det som gjorde att det här rånet stack ut lite grann, det var att gärningspersonerna inte nöjde sig med själva rånet utan passade på att sparka, gräva ner, kidnappa och våldta sina rånoffer.
Ett ord som inte ens fanns när de rostade in den här tandlöse killen i lägenheten i Orminge. Förnedringsrån. Mm. Det ordet kommer in i Svenska Akademins ordlista 2021 som våra nya ord. Ja. Förnedringsrån. Det fanns inte för 5 år sedan.
Nej, det är en ny ingrediens.
Ja.
Alltså, jag läser ju lite BRÅ-rapporter och sådär. Du har ju en fri översättning till BRÅ. Det betyder brottsförebyggande rådet egentligen.
Ja, egentligen betyder det ju bara regimens åsikter.
Just det.
Lite slarvigt.
Här noterar man då att personrån mot unga under 18 har blivit vanligare i Sverige. De senaste 5 åren så har antalet anmälningar, då finns det ett mörkertal givetvis också, mer än fördubblats.
Oj.
Vilket ju är reella siffror. Och därutöver så har då de här inslagen av våld och förnedring också kommit till. Så att det är liksom en annan typ av...
3 rån mot minderåriga, alltså folk under 18 år.
Mm.
3 rån per dygn i Stockholms län kom någon siffra i veckan. Ja. Kan du verifiera?
Vedimera det? Ja, det kan jag göra. Det stämmer.
Ja.
Nu är det ju rättegång.
Bra,
då. Rättegång. Gärningsmännen då sitter och skakar på huvudet och fnissar och flinar och garvar, du vet, som sådana här personer gör. De har inte varit med på det här och de känner inte till vad som har hänt och bla bla bla. Den ena är förvisso redan dömd för ett brott och borde ha suttit i fängelse när det hände, men det var ju så trångt på anstalten så att han fick ju inte komma in då.
Men vi skulle ju öppna fängelser utomlands, tyckte Ebba Busch Thor, hon som själv sommarstug.
Det kan ju hon göra, det mest orimliga förslaget hittills. Vi har gott om plats i det här landet till att börja med. Hur som helst, och den andra gärningsmannen, han var ju 18 år så att han kommer ju få samhällstjänst även om han döms för våldtäkt och kidnappning och det ena med det andra.
Måla något samhällstjänst, vi ska översätta lite snabbt till våra yngre lyssnare. Måla något förbannat plank i regi av någon målarfirma och sen går man därifrån och allt är frid och fröjd.
Ja, det kan man säga.
Ja, eller jobba på något dagis i värsta fall.
Möjligtvis.
Ja.
Fast helst inte dagis, inte om man är dömd för våldsbrott. Men jag vet inte hur bra koll de har på det där. Och särskilt inte våldtäkt. Den vanliga förklaringen till de här brottslingarna är att de är socioekonomiskt utmanade, eller hur? De bor dåligt, de har trasslig familj, ingen skola, ingen jobb, bla bla bla, ingen roligt att göra på fritiden. Det kan väl stämma.
Men det här var ju vuxna, de här var ju myndiga bägge två, va? Eller?
18 och 21.
De misstänkta gärningsmännen. Vi ska inte vara Margot Dietz här och förfalska verkligheten.
Nej, det ska vi inte göra.
De är misstänkta.
Ja, de är inte dömda för någonting. Nej. Ja, de är ju dömda, men inte just för det här. Jag gillar ju det här med att BRÅ ändå sätter upp ett forskningsunderlag på det här så att man får reda på lite mer. Och det nya är ju att man ska kontrollera ungdomsrånen kontra etnicitet.
Just
för att få lite mer kunskap, få lite mer information istället för det här vanliga slappa liksom, socialt utsatt eller socioekonomiska problem, bla bla bla.
Om någon eldar upp en bil så kommer någon i debatten och klaga på att det inte finns några fritidsgårdar etc.
Exakt.
Om bilen brinner måste vi först släcka branden, sen kan vi titta till varför någon jävel satte eld på bilen.
Ja, men lite.
Har du hört förresten hur man firar första advent i Rosengård?
Nej.
Ställer upp 4 personer bredvid varandra och tänder bara eld på den första.
Jaha.
Glad advent. Eller motsvarande förort. Jag bor själv i ett utanförskapsområde så jag kan raljera, skoja om detta, va?
Ja, men nu vet
det är som Benke Ive kunde dra spritskämt i tv för han var själv alkis.
Ja.
Det är precis på samma sätt. Jag kan dra knubbisskämt, jag kan skoja med Edvard Persson därför att jag är fet. Jag kan skoja om träbenet Joe Biden.
För du har 3 ben. Har du 3 ben?
Mitt 3:e är det. Jag är Svengren. Nej, men jag är ju gammal, säger du ju.
Ja,
när de åldersbestämmer mig får de ta KOL-14-metoden. Jag hade ju lätt kunnat komma som 14-årig ensamkommande till Kabul.
Ja.
Visst, jag är ju gammal som gata men ser ung ut. Vad sa du, Hans? BRÅ ska utreda det här. För jag gissar att vi får ett svar på det här 2029.
Nej, 2021 så kommer det.
Woo!
Så att det är snabb handläggning. Ja, men det tycker jag är bra. Då får man lite mer underlag. För annars blir det ju bara att politiker gapar och skriker om längre och hårdare straff. För det enda de kan komma på. Men det finns ju ingen som helst liksom forskningsbakgrund. Det är inte evidensbaserat, som man säger.
Nej, men det är någonstans inte evidensbaserat att det är... Att man inte ens sitter häktad i Sverige, alltså inlåst efter grova våldsbrott. Därför kommer de här grejerna i våra tabloider ibland. Peter Petersson eller Ali Ahmed gjorde si och så när han satt, han skulle ha inställt sig, du vet ju vad jag pratar om.
Jo, jo, precis, men det handlar inte så mycket om häktningen. Häktningen är vi generösa med. Folk sitter häktade både länge och väl.
Däremot
om man inte är häktad och släpps ut i väntan på att börja avtjäna sitt straff, då kan man ju hitta på en jävla massa sattyg.
Ja, så funkar det ju inte i England. Där har ju section 91, va?
Ja.
Är du dömd för ett brott, åker du rätt in och får avtjäna ditt straff. Du får gå ut en annan entré ut genom fängelsegången. Det hände min kompis Billy Webb. Ja. Han fick inte ens åka hem och säga krama morsan adjö. Det här var före coronan.
Mm.
Nej, han fick gå i shorts Millwall-tröja rakt in. Morsan fick åka upp till anstalten utanför Luton och ge honom en liten sportbag med tandborste, kondomer och sånt behöver man.
Vad fan ska med kondomer på kåken?
Ja, använder du inte kondom på kåken då gör det ännu ondare, kan jag säga. Nej, han hade inte kondomer, men han åkte direkt
tandborste.
Ut. Tandborste.
Ja.
Men som sagt, i Sverige får du ju välja när du ska sitta av ditt straff. Det är ju ett förbannat jävla jamsande, Hans.
Ja. Men
kan du sitta vecka 41? Nej, vet du, har vi hyrt stuga på Åland, jag och familjen. Ja. Vecka 42 skulle det fungera.
Nej, du ska på hemlandet till semester. Semester i hemlandet.
Jag ska åka till min kompis, han är försvarsminister i Irak och erhåller försörjningsstöd från svenska staten. Någonstans, lås in skiten, kasta bort nyckeln.
Ja, jo, det där är ju enkelt att säga. Jag hör vad du säger, så att säga.
Det blir
men hur som helst, jag omfamnar den här forskningen på etnicitet. För det är ju meningslöst till exempel att sätta in åtgärder mot svenska fattigpensionärer, för att de är ju väldigt underrepresenterade vad gäller som gärningspersoner i ungdomsrån.
Framförallt är de döda och ligger på coronamassgravar utanför äldreboenden. Ja. Besöksförbud, mitt arsle, det funkar ju inte.
Nej.
Ja, vad sa du?
Vad tråkigt det.
Nej, men
nej, det var bara det. Och vad kommer du att ge då nu undersökningen den dimper ner på skrivborden 2021? Ja, att invandrare överrepresenterade i all grov brottslighet,
men
i synnerheten här.
Vad är du får du definiera invandrare, för det är också slarvigt.
Det som inte kan, de andra som inte är etniska svenskar brukar man lite slarvigt översätta det med.
Jo, men är det inte så?
Sen finns det ju en annan aspekt av det, Jonas. Alltså de flesta brott som begås av etniska svenskar, det ska du ju veta.
Ja, absolut. Jag har aldrig hävdat motsatsen.
Nej, varför sa du det då? Du sa inte det, det var jag som sa det.
Du menar trafikbrott?
Nej, men alla möjliga brott.
Så här, den som, alltså rent statistiskt hos Brå så räknar man väl en invandrare, en person som har minst en förälder som är född utrikes.
Ja.
Holland, Sydafrika, där Margot Dietz skriver barnböcker om. Syrien, Irak eller Kavan där han bor.
Elefanten i Pakistan.
Nej, han
Kambodja.
Han bor ju i Kambodja nu.
Jo. Men är du säker på att han har kommit dit? Vi pratar om den här elefanten som transporterades med flyg till Kambodja. Har han verkligen landat? De skeppar ju iväg honom i söndags.
Samma fraktflyg från British Airways som på den tiden fraktade Theresa May och hennes anhang när de skulle ansöka om Brexit och fick åka hem med trosorna över huvudet. Ja. British Airways gick in direkt och sa, vi fraktar med våra fraktflyg den här elefanten till Kambodja, Jan Myrdals förlovade land, frid över Jan Myrdals minne.
Ja.
Och där, han är där nu. Han är där
Jan
nu.
Myrdal eller elefanten?
Den med störst IQ är där.
Ja, men Jan Myrdal, ska inte han begravas på dödens fält där i Kambodja som en hommage till sin favoritregim, Pol Pot-regimen?
Han borde göra det faktiskt. Tänk om de där elefanterna går och betar på just dödens fält när Pol Pot var igång. Han sköt ju folk med glasögon. Du hade blivit skjuten innan du hade vaknat på morgonkvisten, Hans. Du är intellektuell. Akademiker var det värsta Pol Pot visste. Ja. Därför att akademikerna och bildningen var borgerlig. Ja. Så ni skulle tas av daga.
Ja.
Alltså Pol Pot för de yngre lyssnarna. En slags Österlandets Sven Wolter.
Nej.
Lite grann.
Ja,
lite
men grann. Du tycker att där är inte Sven Wolter, Jonas.
Nej, okay.
Och han är nyligen hädangång. Jag tycker vi kan visa lite respekt mot familjen Wolter.
Vad var det?
Okej, han var kommunist.
Christer Henriksson sa så här. Jag tänkte många gånger på min vän Sven Wolter, och så tänkte jag wake up politiskt. Ja. Men han gjorde aldrig det. Och i och med att han framhärdade i sin politiska övertygelse så åtnjuter man en viss respekt.
Ja.
Jag kan ha respekt för folk som tycker någonting. Ja. Jonas Sjöstedt satt och tog en pilsner i diktaturstaten Vietnam som fängslar oliktänkande och journalister en masse.
Mm-hmm.
Han satt i veckan på Twitter och drack en öl i, jag tror att det var vid Bai Bang som du har betalt med dina skattepengar.
Ja.
Det här vattenprojektet som bara slukar miljoner.
Ja.
Gick ju till palats in i Ho Chi Minh-staden. Avgå Kan Löfven bara avgå här? Ja,
men det var roligt med Sjöstedt. Där satt han och drog i sig en starkpangare och så raljerade han över Liberalernas procent.
Exakt.
Han sa att biran var svag så att det hade inte mycket mer än Liberalernas andel, vad det nu kan ha varit, 3,2%.
Procenthalten på den här vietnamesiska ölen, twittrade Sjöstedt om, är inte speciellt hög. Den är till och med lägre än Liberalernas senaste SIFO-procent.
Ja. Jag saknar ju Sjöstedt.
Sjöstedt alltså. Enda kommunismen som har haft en husfru när han bodde på Karlavägen. Ja. Sen började tidningen och media gräva tag i killen. Ja. Hans fru är ju högavlönad diplomat. Då flydde de rakt ut till mina områden. För de bodde i Midsommarkransen innan de flyttade iväg. Just. Och Midsommarkransen vet du som har varit med om gårdskrig när du var liten. Ja. Det är Aspuddens edsvurna fiender. Det är som SA mot bolsjeviker på Berlins gator på 20-talet. Aspudden mot Kransen. Kraftiga bråk där, Hans. Ja. Bagis, ni slogs väl mot Farstapack, va?
Nej, jag slogs med varandra. Det var ingen ordning alls. Det var precis, i Bagarmossen var det precis som det är nu för tiden. Vi blev utsatta för ungdomsrån. Det var bara det att ingen hade ju pengar så vi fick bara spö av invandrargäng. Men jag behövde inte betala för kalaset.
På tal om ungdomsrån, jag kommer ihåg när skinheadsrörelsen var igång tidigt 1980-tal. Skinheadsen roade sig med att sno nitbälten av oss punkare. Det var kutym. Och de snodde inte dem för att de använde dem själva. Det finns inga riktiga skins, varken tradskins eller högerskins, som använde nitbälten. Nej, det skulle bara stjälas därför att det var en maktdemonstration. Det är som när Löfven går in på ett äldreboende, lägger en riktig brakskit och undrar om de har handsprit till alla de gamla. Då säger personalen, de gamla är redan döda, herr statsminister. Åh fan, det är bara en maktdemonstration. Ja. Ja. Det är ju som Tegnells presskonferenser. Det är en maktdemonstration. Precis det var det.
Har någon person kunnat gissa så mycket fel på så kort tid någonsin? Han måste ju slagit någon form av rekord. Alltså, han har ju inte haft en siffra rätt, Anders Tegnell, sedan han började öppna truten.
Ja, men vänta nu.
Han har haft fel om allt.
Snart uppnår vi flockimmunitet.
Nej, det var bland det första han sa. Hej presto, ingen flockimmunitet. Folk dog istället.
Det sa han i april. Oh. Alltså, men han också någonstans, han är ju Sven Wolter, han är Pol Pot, han är Sven Hedin. Han framhärdar i sin egen övertygelse.
Ja, det är sant. Det måste man respektera. Ja.
Även om min övertygelse är den andra, eller en annan, så har jag någonstans respekt för det på något vis. Liksom. Ta Torsten Flink. Som fortsätter att envist hävda att teatern kan ändra samhället. Han tror att teater är den största konstform. Det är inte en chef som kommer spela teater efter pandemin. De flyr in nu och blir Fodora-mopedister, alla gamla skådisar. Det finns inte ett jobb till dem. Vi ska ju få en tredje och fjärde våg, Hans. 2026 kan vi bara möjligen titta på och sitta hopträngda på någon slags sketen friteater och se Torsten Flink urinera på motskådespelerskor på scenen som han gjorde på Det glada Galeasen.
Ja, jag kan inte vänta.
Nej. Jag har sett Torsten Flink och Leif André på Teater Galeasen när han spelar Jean Genets jungfru.
Det var inte dåligt.
Bäst jag sett. Ja. Framhärdar i sin usla... Alltså det är så mossigt och dammigt så att det blir bra. Det är som Jerry Williams musik på 1980-talet. Så jävla uselt så att det blir bra. Ja. Respekt. Vad förväntar du av bra siffror och hur kan det förändra den här debatten? Därför att jag sitter och säger så här, lås in de jävlarna och släng bort nyckeln. Jag säger ju så därför att jag har tröttnat på den svenska mentaliteten. Att så fort någonting händer så säger man, det beror på att de inte har en plats i samhället. Ja. Det beror på att de inte har fått arbetstillfällen. Det var högre arbetslöshet i Malmö på 1970-talet när Kockums lade ner sitt varv än vad det någonsin har varit i Malmö i modern tid. Men lik förbannat har vi fler sprängningar, fler personrån och fler misshandel på stan i Malmö nu. Mm. Förklara det, herr Brå-lobbyist.
Nej, jag kan faktiskt inte det.
Nej.
Men jag vet ju vad den här undersökningen kommer att visa 2021. Grejen var att Brå gjorde ju faktiskt en undersökning om romers brottsbenägenhet för 30 år sedan.
Det blev ett jäkla liv.
Nej, det blev det inte för de slängde den. Ja, men, åtminstone sägs det så.
Ja, men polis... Att
siffrorna hamnade så snett så att de tyckte inte det här går inte ens att publicera.
Familjen Taikon gick ut och sa det här är inte okej. Ni brännmärker och stigmatiserar alla av det romska folket. Och det ska ni veta. Många av oss, åtminstone en och annan, har faktiskt helt vanliga svenssonjobb. Mm. Vad hände med den där permen?
Ingen har sett den.
Det finns en sån där huliganperm, eller fanns hos Stockholmspolisen. Vi åkte på en bortamatch med svenska landslaget till Finland för något VM-kval. Mm. Och min kompis Putte Melin råkade i hastigheten bli påkörd av en spårvagn mitt i Helsingfors. Oj. Då tog alla... Det stod poliser på, vad heter det, landbryggan. Vad heter det, Haddock?
Va? Bryggan.
På bryggan. Ja. När vi klev ombord på båten stod polisen och tog kort på alla svenska fotbollssupportrar som gick ombord på den båten. Mm. Och sen satte de in det i någon slags perm och så hade de koll på om det var något fotbollsrelaterat bråk, kunde de kolla i sin satans perm. Var den här satan som slängde en sten? Var den här killen som skrek domarjävel? Ja. Var den här tjejen som gjorde det och det? Ja. Och det sa folk redan på båten var faktiskt olagligt.
Nah,
du får inte registrera oss. Vi var inte misstänkta för ett piss.
Ja, man måste ju kunna hålla koll på brottslingar. Det är ju inte så att fotbollssupporter är en etnisk grupp eller har en avvikande sexualitet som måste kartläggas.
Jag har det.
Jo, du personligen. Ja, men, i övrigt så är det ju bråkstakar som det är bra om man vet vilka det är.
Ja, men det där är ju liksom den breda populasens slaver.
Jag är den breda populasen. Jo, titta vad bred jag är.
Nej, du är möjligen asen i den breda populasen. Faktum är att det är ett integritetsbrott att jag går på en färja iförd Sverigehalsduk, bra på arslet och rödögd. Mm. Och så hamnar jag en pärm över folk som då kan misstänkas ha begått brottsliga handlingar i samband med fotbollsmatcher. Ja. Det är ju inte okej mot min personliga integritet. Det är ju värre än när Mille Mankovic satt upp kameran utanför sin bostad och lyckas ändå skjuta en rätt i skallen. Någon. Ja.
Jonas, det här är säkert nyheter för dig. Det där personlig integritet, det har vi slutat med för länge sedan. Det kanske var 20 år sedan folk babblade om det. Sen kom det kameror och sen så började folk registrera sig själva på Facebook och så vidare och lämna ut all möjlig information. Så att vi är alltså övervakade från topp till tå. Alla av oss, och vi gjorde det frivilligt med god vilja och hejsan svejsan och gott humör. Så att det är ingenting att klaga på nu.
Är vi nere på FRA-lagen nu?
Det var ju ett gnäll om den också. Det är ingen som pratar om FRA-lagen. Nej. Det är inga problem.
Och den är i full gång, Hans.
Ja.
Du ska tro att du är registrerad mer.
Tror du?
Ja.
Jag har inte gjort något.
Jo, det har du.
Vad gjorde jag?
I veckan som gick så begick du ett lagbrott, Hans.
Ja.
Förra veckan satt du i karantän. Berätta vad du gjorde, din satans superspridare. Du är värre än Federley på en bastuklubb.
Jo, men grejen är så här. Man kan, karantän, jag höll på att bli tokig.
Jag vet.
Och jag tänker, om jag smyger ut, sätter mig i bilen och är ensam i bilen, det kan ju inte vara någon fara, så åker jag ner till Tompa och grabbarna på däckverkstaden och byter till vinterdäck helt enkelt.
Du var i karantän för corona, en livsfarlig sjukdom som inte ens översteprästen Tegnell rår på.
Absolut.
Så när jag covid dödar, Hans.
Jo, jag vet. Sen när jag stiger ur bilen där nere i garaget så skriker Tompa: "Vad fan? Du är ju i karantän, vad gör du här?" kan du byta däcken bara? Oh, ja, det är lugnt.
Det är tuffa killar.
Ja, de är stenhårda. Det är gamla raggar i hela bunten.
Exakt. Gör som raggarna. Samåk, hångla i baksätet och byt avgassystem på frugan när så behövs. Men du får ju egentligen inte lämna hemmet när du har karantän. Så att det är ju...
Finns det bevis på det här?
Nej, exakt. Hade vi haft kameror överallt och inte frälst av den heliga integriteten. Alltså, det kan du säga till folk också ute i förort och sånt som mår dåligt. Som är rädda för att gå från bilen och hem därför att det finns ungdomsgäng som ska piska på dem. Hade vi fått sätta upp kameror kanske de hade blivit tryggare. Vi har ansökt om att få sätta upp kameror i vårt garage nere i Aspudden. Det är ju allsköns tandlös slöder in och hämta grejer lite då och då.
Ja.
Vi får inte sätta upp kameror, Hans.
Nej, men det är också... Det
integritetskränkande!
Nej, men det är inte det. Alltså integriteten, precis som jag sagt till dig, Jonas, den finns inte längre. Den har vi gett upp. Däremot så kan du ju då bli filmad när du blir våldtagen och slagen ner i parkeringsgaraget. Och så kan den här filmen sedan användas för ytterligare förnedringssyfte.
Det är ju vanligt. Vad hette han, den här Byn, den där rapparen som blev nedpissad?
Nej, det var inte han, det var inte Yasin Byn som blev
Jaffar.
Nedpissad. Nej.
Jaffarbyn. Vänta, Bullerbyn hette han.
Nej, nej. Jag kan en annan rappare från Dalen.
Jag kan en rolig historia. Vet vad
Einar.
Ja, jag vet. Ja. Det är så härligt. Det är så härligt skogsaktigt. Han hette Einar. Han kom från de djupa skogarna. Han tog vem som helst med knogarna. Var det inte ett PR-trick när han blev nedpissad, Einar, och sen i samband med det släppte en raptext om just någonting som skulle kunna få Sebbe Stax att svimma?
Nej, det undrar jag. Okay. Nah, det där var inget PR-trick.
Okej då. Hur som helst, jag kan en rolig historia. Var någonstans i Bullerbyn bor gynekologerna?
Nu ska vi se.
I Mellangården.
Ja, det gör de, ja.
Det gör de, ja. Mm. Ja. Hör du, Hans, jag har bett av det mesta, hör du. Jag skulle bara säga att jag hade någonting om överste hatt i elefanter och skit.
Just det.
Jo, att Kavan nu är den mest kända elefanten i världshistorien efter överste Hattie i Rudyard Kiplings fantastiska Nobelprisbelönta roman Djungelboken.
Ja, precis. Och nu går han där på dödens fält i Kambodja. Och nosar runt bland dödskallar och nyckelben och sönderslagna glasögon från intellektuella.
Jan Myrdals gamla fillingar ligger i något risbeklätt kär, och då tuggar väl Kavan i sig också. Visste du det förresten att Djungelboken, alltså Kipling var ju en del av det brittiska kolonialväldet. Ja. De har ju rivit hans statyr, han var ju en baggbölare och liksom såg ner på pakistanier och indier. Då, på den tiden var det ett land. Och han talar väl inte ens sanskrit, han vägrar väl tala ursprungsbefolkningens språk. Eller
men, sanskrit pratar de för fan.
Nej, man pratar,
de pratar hindi eller urdu? Eller?
Urdu och punjabi. Ja. I speak fluent punjabi, I'm from London, säger de ibland. Nej, men djungelpatrullen, gryningspatrullen, de där elefanterna, det var ju en spark mot det brittiska kolonialväldet. De skulle i boken representera de brittiska trupperna som helt utan känsla för Indiens befolkning bara marscherade fram, skövlade allt i sin väg. Ja. Så det är en satirisk bild över brittiska kolonialtrupper. Hör inget, ser ingenting och skövlar ner allting med vapenmakt. Sen dök upp en kille i orange lakan som hette... Nej, inte Fredrik Federley. Nu är det fel. Inte Sven Edin.
Inte Fredrik Reinfeldt. Det måste ha varit Gandhi då.
Mahatma Gandhi. Killen som... själv uttalade rasistiska åsikter när han bodde i Afrika i början. Sen åkte han hem och befriade med icke-våldsprincipen det indiska folket från britternas koloniala vidriga förtryck. Ja. Där har du integritet.
Det får man säga.
Mahatma Gandhi.
Ja. Och nu är Indiens världens mest framgångsrika land.
Nej,
så småningom världsledande på alla fronter. Jo, det är det ju. 1,6 miljarder invånare. De kommer köra över oss hela bunten. Inte bara de här Fodora-killarna utan resten också.
Fast 200 miljoner av de där människorna som du just hyllade lever sämre än den här tandlösa killen i lägenheten i handen, instängd av sin 70-åriga morsa. Han som de hittar nu, skelett, han Mr. Skeleton.
Ja, ja, ja.
Varför säger du inte hans namn? Här har du inte...
Olsson kallar honom.
Olle heter han. Olle.
Olle.
Farsan är tydligen av ungersk medborgare och blev mördad 1992, tror jag. Ja, har inte läst kvällstidningarna, Hans?
Det är ju själva... det ska inte falla mig. Måste jag gå och våldtäktsduscha?
Hörru du, duschen är ledig så du bara går in.
Tack.
Nej, men hade inte jag läst kvällstidningar? Jag läser tre grejer i mitt liv.
Ja.
Det är Stig Dagermans Tysk höst.
Ja.
Sen läser jag Torsten Flinks memoarer just
check.
Nu. Fantastiskt bra.
Han skriver memoarer verkligen.
Ja, och folk får ju gå i... Han hoppar ju på folk så förbannat. Han är ju värre igång med... påhopp och krossa integriteten än, ja, inte ens Sven Hedin kanske, men en du och jag i podden Off Limits.
Jaha.
Bland annat så har han sagt att när han raggade upp Lena Nilsson från Dramaten så var hon tillsammans med Mikael Persbrandt.
Mm-hmm.
Och enligt Torsten Flink, och Mikael Persbrandt har ju faktiskt verifierat det här, enligt Torsten Flink så var de hemma en kväll hos Lena Nilsson på Kungsholms strand i centrala Stockholm och står och lagar mat och ska ha en romantisk kväll. Då ser de en person som, hon bor på andra våningen, eller bodde på andra våningen, skådespelerskan Lena Nilsson. Googla skiten åt folk. Duktig skådis. På andra våningen så ser de en person sitta utanför fönstret i ett träd och glor rätt in på de två. Och då säger Torsten, vad fan är det där? Det är min pojkvän, säger hon. Va? Ja, det är Micke. Det är Micke Persbrandt, säger Flink. Men det var ju slut mellan er. Ja, jag anser att det är slut. Men Mikael har en annan uppfattning. Han körde taxi då, Micke Persbrandt, och berättar att han hörde talas om att Torsten skulle hem till hans, som han trodde eller tyckte, var hans flickvän Lena Nilsson. Så han ställer taxin, går ner utanför hennes lägenhet, klättrar upp i ett träd, vilket han gjort tidigare. Han är ju sjukligt svartsjuk, Persbrandt. Uh-huh. Och sitter och spanar rätt in där. Och i Torsten Flinks memoarbok, Skratta åt Lilliput eller vad han heter, så skriver Torsten Flink att Mikael Persbrandt var utrustad med ett gevär och sköt in mot lägenheten. Och det där säger Persbrandt i ett genmäle i själva boken. Ja, det där med gevär.
Det kan han hitta på lite.
Det hittar ju Torsten på i sin alternativa fakta, haschrusiga skalle. Men det är en förbannat bra historia. Sen blev de med bästa kompisar och, här knyter vi ihop säcken, Hans. De gjorde ju fantastiska pjäser på just Teater Galeasen ute på Skeppsholmen. Micke Persbrandt föds ju som konstnär tillsammans med Torsten Flink, Leif André och fantastiska regissören Richard Günther ute på Galeasen. Va? Med asen på Galeasen.
Ja, mot asen på Galeasen. Va? Eller var det oasen i Rågsved?
Rockklubben Oasen i Rågsved. Med oasen mot asen. Ja. Något sånt där. Med dasen mot asen, Fredrik Federley.
Okej, nu har jag räknat upp två böcker. Var ytterligare någon? Var det Kalanka eller?
Nej, Bengt Liljegrens bok om Karl den 12:e. Jag vet att det dammar lite. Mikaela hotar ju att lämna mig. Jag är ju helt gubbifierad.
Vad gjorde du på 13 november egentligen? Gick du runt med svenska flaggan där ute i Aspud?
Gjorde jag väl inte. Jag satte mig på bokcaféet i Aspudden. Jag är den enda som läser borgerlig litteratur på det bokcaféet. Det är, alltså, det är rödare än Jan Myrdals eftermäl. Slår du ihop din laptop nu?
Ja, jag är trött nu.
Vad har du själv för böcker hemma, Hans? Du är ju för fan, du har ju gått litteraturlinjen på Stockholms universitet.
Ja, jag är akademiker. Jag har ju läst litteraturvetenskap.
Ja, och...
Och vadå?
Hur hamnar du i reklamradiosmeten då? Ja, med låga löner, bäst kaffe och en flashlight i julafton.
Jag vet inte om du har följt min karriär, men den har ju gått verkligen snett neråt sedan 20-årsåldern. Och nu hamnar jag här.
Erkänn att du trivs. Här kommer ju demonproducenten Oliver.
Ja, vi sitter stänga av.
Vi sitter just och pratar om våra karriärer här, hör du. Va?
Jag har gått sådär.
Verkligen.
Vi sitter ju här och spelar in den här podden.
Jag säger som Robespierre, alltså han som skapade döden efter den fina franska revolutionen. Mm. Om du aldrig är någonting har du ingenting att förlora. Jag har aldrig varit någonting, Hans. Jag har ingenting att förlora.
Nej, det stämmer.
Nej. Men du har ändå varit akademiker, Hans. Du har haft glassiga tv-jobb. Du har hånglat med Woody Allen, berättar du.
Oj, hånglar är väl för mycket sagt.
Du har ju dragit lina med Charlie Sheen. Kanske.
Där.
Ja, okej då.
Fraskat, va?
Vad är det roligaste jobb du har haft, Hans Wiklund?
Nej, men det är det här, Jonas, med dig.
Oliver.
Ja, det håller med.
Jag säger som, var det Lena P.O. eller var det hon som låg med Magnus Hedman, Linda Bengtzing? Han ljuger så bra. Ska vi sno ihop där och klappa ihop säcken, tomtefar?
Ja, jag tycker väl nästan det. Jag funderar på att färga skägget vitt.
Varför?
För att komma i julstämning.
Snacka med Fedel, han har vit färg på beställning, hör du. Vi har avhandlat det mesta. Tack för att du lyssnar på podden Off Limits. Vi ska byta namn. Vad har vi för namnförslag, Hans?
Vi har ju haft några. Vi vill ha något svensk klingande. Ni får gärna höra av er om ni har något bra förslag. Men vi kan inte heta så här längre. Vad heter den där killen som var förut? Han skämtar.
Ja, det är ju bråk mellan dig och Jakob Ökvist. Ja,
bråk och bråk.
Tror man trådarna på Flashback så sitter du och tjejsurar över att Jakob Ökvist... vad är det som står på Flashback, Oliver? Du som är Flashback. Oliver, du spelar fin. Du läser Flashback mer än vad du läser Veckans brott.
Ja, så är det.
Ja, vad står det på Flashback om oss?
Nej, men det var ju... Jakob lämnade ju på grund av Hans, för ni står ju inte ut med varandra.
Nej. Ja. Nej, men det stämmer ju.
Det stämmer. Ja. Faktum är att Jakob och Hans, ni går inte ihop.
Fan, jag trodde bara var ljug på det här Flashback.
Flashlight. Faktum är att du och Jakob Ökvist, Hans, ni är ungefär som Nyamko Sabuni och svenska väljarkåren. Ni går liksom inte ihop. Nej. Det är något som inte lirar. Ja. Nyamko Sabuni får bli vårt slutord. Och hylla oss gärna på Flashback. Fortsätt att integrera. Stöd oss. Sprid podden. Ragga sponsorer. Var nykter. Källsortera. Använd cykelhjälm. Cykla helst utan sadel.
Och håll avståndet, va?
Håll avstånd. Stötta raggakulturen. Rädda samer. Rädda sälar. Och rädda LKAB.
Och den där elefanten.
Jo, kavan. Absolut. Vad var det som var det inte Göran Persson som gick runt på Skansen och då var han så fet så då kastade elefanterna jordnötter efter honom. Gammalt politiskt trist skämt. Nu skakar Oliver på huvudet. Dags att lägga av.
Ja, det räcker.
Nu går vi på krogen. Det är rosa drömmar som gäller.
Nu kör vi!
Nu kör vi!